Hej Carl.
Hej Oskar.
Hur är läget?
Jo, alltså som vanligt, det är bra men det är mycket. Men ja,
ja, det är mycket nu.
Men det är kul, för att alltså, varför det är mycket, det är ju för att man har det här liksom vardagliga i livet, och jag exjobbar ju och allt det här. Men nu är det extra mycket kanske, för att vi förbereder ju för allt för skön, mässan.
Ja, och det ska bli riktigt jäkla kul. Skönt att komma till Stockholm också.
Det ska bli jätteskönt. Och kul. Och, ja, men det är ändå, det är mycket fix. Men jag ser fram emot det.
Mm. Jag kom ju på idén, Carl. Vi pratade om det, att vi måste ha muggar. Det känns väldigt radio. Jag tänker ju Nile City när jag sitter där med sin Nile City-mugg.
Vadå, vad tänker du då? Tänker du typ en vit mugg med ett klistermärke?
Ja, men precis.
På?
Som med Sjölivet-loggan på. Enkelt.
Ja, det kanske vi ska fixa.
Sörpla inte... kaffe.
Ja, men det borde inte vara så svårt att fixa, kan jag tycka.
Nej, det där inne vill lösa. Det vore ju drömmen.
Det gör vi. Alltså, har vi lyckats lösa en roll-up och en liten receptionsdisk och grejer nu, så då ska vi kunna fixa muggar.
Ja, det borde vi kunna lösa, verkligen.
Ja, vi ska försöka få lite studiokänsla, fast med lite sjölivstema, eller hur? Jag tänkte att vi ska... Ah, ja, vi får se helt enkelt. Jag vet inte om du vet om allt än, men jag har ett släp snart fyllt med grejer.
Ja, men det låter ju lovande i alla fall. Det finns potential.
Ja, men det är båda gott. Hur är det med dig då?
Jo, men det är bra. Men det är också, det har varit mycket länge nu. Men här efter mässan så kommer axlarna sjunka ner en liten bit.
Och jag tror under mässan, tror du inte det?
Eller ja, man är ju upp i varv, så då fattar man inte riktigt. Sen efteråt, då bara sätter man sig ner och bara... Oh! Pustar ut.
Men
det är lite segt. Det har kommit typ... Alltså det har snöat hela dagen i Umeå. Det kom i helgen, kom det också rätt mycket. Så att den här vårkänslan som infinner sig så här års vanliga fall är riktigt långt borta.
Ja, fast ändå inte här nere. Jag är ju nere i Motala. Det var jättemycket snö i förrgår, typ i lördags. Men... Nu har det ju, det är 8 plus varje dag tror jag, och det har smält alltihop. Så här börjar det vara, här börjar det bli lite vår känslor ändå. Men ja, jag förstår vad du menar, det här med mycket snö, och är inte det lite nice? Jag saknar
det
lite.
Jo, men nu vill jag åka båt. Alltså det var 13 minus i morse. Det var inget kul.
Frida åkte ju faktiskt Vasan här nu i lördags, upp ett spår. Och hon och hennes far var det som åkte ihop. Och sista biten där så hade de tydligen sagt till varann och insett lite grann att de kunde liksom inte ha det bättre, varken i form av väder eller någonting. Det var liksom sol, det var någon minus, det var snö, det var liksom glid i skidorna. Och så bara, vi gör aldrig om det här, va?
Nej, det är nog rätt. Man slutar när man är på topp.
Ja. Vi får övertala dem att börja med segling istället eller något.
Ja, men Carl, nu kör vi igång det här avsnittet.
Ja, det gör vi. Idag så åkte jag pendeltåg och träffade en simmarkompis till mig som heter Andrej. Och han berättade en liten kul grej som jag tänkte jag bara skulle nämna lite kort. Och han har fått för sig att han ska simma över Vättern. Då ska han alltså simma från Motala till Karlsborg. Och det är 3 mil i sträck då. Så han ska försöka simma det under 10 timmar, sa han i alla fall. Och det tror jag han kommer lyckas med. Beroende på väder i och för sig. Men det är ju en häftig grej. Och jag tänker, det här har liksom han kommit på nu. Och jag funderar på om vi ska göra någon liten hype runt det här och försöka få in pengar till någon välgörenhet eller något.
Ja, alltså det är... Det vore ju superrimligt. Ja, få med lite folk.
Vi kanske ska göra det. Typ för rent vatten. Water aid. Ja. Som där hade Jonas Kolting för en massa år sedan, fick in lite pengar. Då kanske man kan få någonting i alla fall.
Vad simmade han? Han simmade Stockholm-Göteborg.
Ja, det är lite längre. Men han...
Det var ju etapper också.
Ja, han snittade. Vad var det? 1,7 mil per dag? Något sånt där.
Andrej ska simma längre.
Ja, 3 mil. Ja, utan att stanna. Så att det är
vad är det längsta du har simmat, Carl, i ett streck? I en bassäng då?
2 mil. Fast inte mil, i streck, utan då var det i serier liksom.
Ja, men under ett pass.
Ja, men det var ju på träningsläger i Thailand också.
Thailand.
Thailand.
Jag ligger efter, jag bara...
åt emellanåt.
Jag gjort. Mm. Jag kanske
och så gick man och bajsade väldigt länge. Så man fick lite vila. Kanske missade några 100 meter. Så det var nog 2 mil för mig. Men,
typ.
Vygla får man göra ibland, så är det.
Ja, jag kanske har gjort 14 kilometer eller något.
Simmat?
Ja.
Det var fan alltså, det
värsta. Samma som dig i serie. Någon så här sponsorsim inför några läger till Cypern.
Ja, bra. Bra, Oskar. Ja,
men det är inte 3 mil öppet vatten. Det var ju 14 kilometer i kortbana i Sollentuna.
Ja, men det är en jäkligt cool grej tycker jag på tal om. Alltså, för det är det här. Jag har en fråga som jag tänker att vi ska ställa till alla egentligen på mässan framförallt. Men jag ställer den även nu. Och det är, vad är sjölivet för dig? Du behöver inte svara nu, Oskar. Men vi ska fundera på det här. För att sjölivet är ju, kan ju vara en så extremt härlig blandning. Det är liksom allt ifrån det här med att simma på öppet vatten till att kanske paddla kanot eller kajak i någon liten sjö. Det kanske är att vara ute och fiska med familj eller med pappa eller brorsan eller vad som helst. Det kanske är att åka vattenskidor. Det kanske är bara det här liksom vara ute och segla på havet. Och för mig, nu berättar jag vad jag tänker på när jag hör ordet sjölivet. Det första jag ser i mitt huvud framför mig, det är när man har lagt till med båten vid en ö och man hoppar i land. Ja. Just den, det är någonstans för mig, det är sjölivet. Ja. Sen är det ju väldigt mycket mer, men ja, det är ändå en intressant tanke. Hur olika vi kan ha, och det är väldigt brett.
Ja, alltså just nu är det min just här att få komma fram till havet, om man kanske alltså gå ut på en brygga och ställa sig eller gå ut på en udd eller bara gå fram till stranden och bara och titta lite och känna att det kanske luktar lite tång.
Det andas in den där havslukten.
Ja, det är just nu är väldigt mycket sjölivet för mig.
Men den funderar och till alla ni lyssnare där ute då. Ta en liten kort funderare. Ni får pausa om ni vill här nu. Sen så frågar ni er själva. Vad är sjölivet för mig? Det är ändå intressant. Sen så trycker vi på playen. Och så är vi tillbaka. Och sen fortsätter vi, Oskar.
Jag hörde idag, eller läste i DN skrev att P4 Kalmar rapporterar att det har dött lite extra mycket havsörnar under vintern. Det dör alltid lite havsörnar. De kanske är med om någon olycka.
Alltså du har järnkoll på djur. Måste jag bara flika in här nu. Förra veckan var det sälar, va?
Ja, det är säl. Men jag tycker det är ju, alltså, arterna, det är ju superballt alltid när man sitter och seglar. Så bara, oh shit, vi såg en säl. Eller vi såg en havsörn. Eller vi såg någonting annat kul. Ja. Eller kanske något som inte, någon fågel som man inte känner igen. Då kan man sitta och bläddra lite och träda på det. Det är en stor del av upplevelsen.
Ja. Vad sa den här rapporten då?
Eller ja, det är inte riktigt en rapport. Utan det var ju mer... Jag tyckte att det var lite... var lite antaganden som ställde frågetecken.
Men det var någon artikel som Sveriges Radio gjorde. Eller något sånt. Var det så?
Ja, precis. Och att det har dött ovanligt mycket havsörnar då. Ett 20-tal ungefär i Kalmar län. Och som jag sa, att det dör naturligt, havsörnar liksom. Man krockar med vindkraftverk. Dör även i fågelinfluensan. Men det är inte den som smittar oss människor.
Nej.
Men det som har varit att de har haft samma symptom många. De har varit apatiska, de har bara snurrat runt och runt när man kommer nära dem. Liksom havsörnarna och inte riktigt klart att ta sig därifrån.
Mm-hmm.
Och det man hittat att det är förhöjda halter av bly i dem. Och det man antar att det kommer från det är att de har fått i sig det från blyhagel. Så att kanske jägare har skjutit fågel och eller ja, kanske en andjakt så skjuter man mycket fågel och så har man missat att ta med sig alla.
Ja.
Sen har det kommit någon havsörn och käkat upp den där och då på så sätt fått i sig blyhaglet då. Det är förbjudet att använda blyhagel i sjöar och våtmarker.
Mm.
Men inte vid kusten.
Nej, varför då?
Blyhaglet är fortfarande mer konventionellt som används det. Och sen är det, anses det säkrare också. För det studsar inte på vattnet som stålhagel gör. Och sen är bly är tyngre än stål så att det har bättre skottverkan. Så att det är mindre risk att du skadeskjuter om du träffar med bara några få hagel. En fågel. Mm. Och sen är det snällare mot vapnen också. Men det är liksom det är en trend som övergår till att gå mer med mot stål eller andra då. Med miljövänliga alternativ.
Oskar, vet du en sak? Jag har, sen jag var ungefär... Hur gammal är man om man går i typ ettan? Alltså...
7 år gammal.
Ja, men ungefär mellan ettan och sexan. Det är många år där. Någonstans där så ramlar jag med en blyertspenna i handen. Och sen fick jag in stiftet i bröstet. Och det sitter kvar än idag. Jag ser det till och med. Kommer det innebär det då att jag snart kanske blir förgiftad och börjar gå i cirklar? Liksom?
Nej, för det där också. För att jag pratade om min kompis som jagar ganska mycket. För jag frågasatt lite det här var artikeln och hur det var där med blyet. Och hon säger att alltså att jägare som då man skjuter, oftast de flesta kulor innehåller bly, så att jägare lever med en förhöjd halt utav bly ofta, för det finns lite spår i köttet. Så att öronen skulle dö så här lätt, ja, det är verkligen fråga, men de har ju uppenbart bly i kroppen, så att det är ju dåligt. Ingen och vi vill ju ha havsörn.
Ja, verkligen, det är ju det vackraste fågeln vi har här i landet.
Ja, den är ju verkligen uppe och hugger där.
Så här är det, Oskar, att jag har försökt i alla fall så gott det går att översätta en historia som vi ska lyssna på. Den här historien är upplagd på reddit.com under en flik som heter No Sleep. Så det är lite scary, så där ska den väl vara, försök till. Där då egentligen handlar om en fiskare. Och den som har lagt upp den här historien har använder sig av namnet Pocket Oxford. Så han använder sig av det namnet och det är han som har laddat upp den här. Och jag har översatt den helt enkelt. Och sen är det så att det är jag och min bror som läser in den här. Och jag tänkte att vi ska lyssna på den lite, får du se vad som händer. Det här ska bli kul. Eller lite spännande. Vi får se.
Jag brukade arbeta som bartender i en liten by i sydvästra delen av Sverige. Det var en liten bar med bara några bord. De flesta besökarna var stammisar. En gammal man i hörnet som alltid sippade på sin öl och läste tidningen. Sällan talandes med någon. Varje tisdag kom 2 kvinnor i 40-årsåldern till baren. De såg ofta trötta ut och klagade alltid på deras män och deras barn. Byns fyllo brukade komma in under några dagar efter att han har fått pengar från socialen. Tills han insåg hur dyrt det var och återgick antagligen till att supa hembränt hemma på soffan. Varje helg brukade byns yngre generation titta in och störa stammisarna. Så där fortsatte det. Det var inte en fin bar i sig, men det var bekvämligt. Mörk trävägg, ett halvt sekel gamla bilder av byn, några gamla skidor och fiskeutrustning på väggarna. Stället gav liksom en speciell stämning. Det var en grupp män som kom in till baren nästan varje kväll. De hade alla samma utseenden som indikerade att de arbetat utomhus hela sina liv. Stora rynkor i ansiktet som gjorde männen både åldriga men samtidigt inte. Från deras tid spenderat på havet under den oförlåtliga solen. Det var lokala fiskare. Varje kväll kom de in och bytte historier med varandra om deras hårda arbetsdagar över några öl. De satt alltid vid samma bord nära baren. Jag tyckte deras historia var fascinerande och jag försökte ofta göra mitt bästa för att tjuvlyssna. De pratade mest om stora fångster, allvarliga och svåra stormar, hjältliga bedrifter och sånt. Några historier gick dock annorlunda. Under en väldigt lugn kväll kom männen in och såg ovanligt dystra ut. Jag visste att en fiskare hade försvunnit under stormen för några dagar sedan och jag antog att det var orsaken till deras ledsna aura. Det visade sig senare att en av männen hade varit med när mannen försvann. Han berättade sin historia.
Vi behövde våra nät innan stormen skulle komma och ta dem med sig. Ni vet, vi har haft lite dålig tur på sista tiden och vi vill inte riskera att förlora fångsten den här gången. Vi visste att vi tog en risk, men vi var säkra på att vi skulle vara snabba nog innan stormen verkligen slog till.
De andra männen vid bordet skakade på huvudena ogillande. En sak jag lärt mig är att här i byn ska man respektera havet, annars respekterar inte folket dig. Det var svårt att placera mannens ålder. Men om jag var tvungen skulle jag gissa på att det var sent 30, närmare 40. Han hade djupa rynkor i ansiktet och ett imponerande salt- och pepparskägg.
Vi visste vad vi gjorde. Vi kunde få in näten snabbt innan stormen kom, och det fick vi också. Vi var på väg mot land när stormen slog till, och ja, det var en kraftig storm, men inget större problem. Ni vet, båten kan ju hantera sig själv och hon är stark. Och när vi var färdiga med näten så var det inte så att vi skulle gå runt på däck direkt.
Det andra runtbordet nickade med huvudena instämmande.
Vi är där ute och vågorna blir bara större och himlen bara mörkare. Vi fick upp de sista näten och startade motorn, redo att åka hem, men plötsligt sa Tom något.
Den rynkiga mannen stannade upp, tog en klunk av sin öl som om han försökte lugna sig själv.
Tom svor att han såg någon i en liten båt som såg ut att ha det betydligt värre än vi. Och jag sa till honom att han såg i syne att det bara var vågorna. Och ni vet hur det kan vara där ute. Vatten överallt och man ser nästan inte över nästa våg. Och det hade precis börjat pissregna helt galet. Så ni förstår att jag inte trodde på honom direkt. Men Tom insisterade att han såg någon där ute i en mindre båt än vår. Han sa att det var vårt ansvar att hjälpa till. Jag försökte säga till honom att han blivit galen och att det bara var idioter där ute. Men Tom insisterade, fortsatte att peka. Jag kunde inte se någonting. Han fortsatte att skrika till mig att göra något. Till slut så gav han upp och sa åt mig att dra åt helvete och att han skulle gå ut på däck för att se bättre. Jag försökte säga åt honom att stanna inne, men han lyssnade inte på mig. Han stod ute på däck, stadig om något, men lät vågor passera. Och plötsligt så vände han sig mot mig och sa något. Så vinkade han brett med sina armar och jag försökte se ut så gott jag kunde liksom genom rutorna. Sen plötsligt så såg jag vad han pekade på. Någonting, det hade kunnat vara en båt eller jag vet inte. Innan jag visste ordet av så från ingenstans så kom det en enorm våg och slog över oss i hela båten. Och jag måste inte instinktivt täcka mitt ansikte när vattnet slog mot rutorna. För det nästa jag såg, det var tomt däck utan Tom.
Mannens röst svek honom en aning och började skaka. Men han harklade sig och fortsatte.
Jag skäms att säga att jag fick panik. Ingen Tom, ingen båt, ingen hjälp. Jag försökte kontakta räddningstjänsten, men radion fungerade inte av någon konstig anledning. Jag gick ut på däck och jag ropade efter Tom. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Att han skulle svara eller att jag skulle kunna få honom tillbaka upp på båten på något sätt.
Han stirrade ner i glaset. Undvek sina vänners blickar.
Sen från ingenstans så kom ett skärande skrik och jag hade liksom aldrig hört ett sånt ljud någonsin, och speciellt inte från Tom. Det var som att det gjorde hela min kropp förlamad. Båten rörde sig upp på en våg och plötsligt så såg jag rakt in i den andra båten. Det såg ut som att den var helt fallfärdig, som om liksom halva båten var borta och mannen i den.
Mannen avbröt sig själv, tog en till klunk av sin öl och fortsatte stirra på sitt glas för en stund.
Vår båt dök ner i vågdalen igen och vid nästa topp såg jag ingenting, och jag försökte med radion igen och igen och jag kom igenom. Räddningsbåten kom, men de kunde inte hitta Tom. De kunde inte hitta den andra båten heller. De kunde inte hitta något. De hade inga andra rapporter från båtar runt om den här tiden heller. Men gud alltså, det skriket, jag vet inte. Det är bara...
Hur såg mannen ut? Frågade en av mannens vänner vid baren till min lättnad. Jag vågade nämligen inte fråga själv.
Han... Jag är inte säker, men jag måste ha hallucinerat eller något. Jag kunde svära på.
Mannen pausade igen. Tog ett djupt andetag.
Jag kunde svära på att han inte hade något huvud.
Lugnare. Ordet ekade genom den nästan tomma baren. Den tysta gamla mannen i hörnet slog ner sin öl på bordet. Såg förbannad ut och sa: din satans lögnare. Ingen ser Draug och lever. Han reste sig, haltade över rummet och gick ut ur dörren ut i mörkret. Männen blev tysta, tittandes efter honom. Den där gamla mannen är galen. Draugen är ju inte verklig.
Han har kanske rätt. Jag menar, hur ska man annars förklara vad jag såg?
Ditt sinne lurar dig. Var inte larvig nu, sa en av mannens vänner.
Men ni känner ju igen historien. Halva båten, inget huvud, skriket. Nej, nu
Nej, ni har väl rätt. Jag måste vara galen. Du har alltid varit galen, men detta är nytt, sa mannens vän igen. En annan av vännerna fortsatte. Vi alla känner till historien. Ditt huvud fyllde bara i hålen med den, med det läskigaste du kunde komma på.
Det läskigaste jag kunde komma på var en till sån där monstervåg. Inte någon hittepåseglad utan huvud.
Desperationen hördes i mannens röst.
Men där var han.
Det fortsatte att skämta och retas en stund, men mer dämpat än tidigare. Jag som kanske väntat började googla på Draug. Tydligen så var han ett spöke eller en själ av en död seglare som seglar runt i världen i en halv båt. Antingen huvudlös eller med ett huvud av sjögräs. Draug var en dödsomen. Seglare som såg honom visste att det skulle dö. Jag undrade hur dessa gamla män rättfärdigade att folk kände till legenden om alla som såg Draug dog. Men antog att folktron inte är känd för intern validitet eller fast logik. Det var verkligen en obehaglig historia dock. Om det inte hade varit så nära hans väns död så skulle jag trott att han bara hittade på hela historien. Men jag såg honom berätta den. Jag hörde hans röst. Det var inte bara en berättad skräckhistoria. Han hittade inte på detta för en kick. Ja, jag tänkte att den andra killen hade rätt. Att det bara var hans sinne som spelade honom ett spratt. Nästa gång gruppen kom in till baren var det mer högtidligare än någonsin. Jag visste anledningen. Hela byn visste. Han som berättat historien hade drängt sig själv. I bakhåret. Ingen la ingenting. Folk sa att det var skulden över vad som hände Tom som hade drivit honom till det. Jag tänkte att den gamla mannen i hörnet hade rätt. Ingen ser Draug och överlever.
Vad tyckte du om det där, Oskar?
Det är fängslande. Det var ju superspännande.
Det var bra.
Jag hade först svårt att placera den när i tid det var. Alltså om det var 1700-tal. Nej. Sen började med en radio. Okej, det är lite modernare. Så att jag såg först framför mig något gammalt. Sen såg jag att det var kanske ganska nutida.
Ja. Nej, jag har inget svar på det. Men vad bra. Det här i alla fall fick mig att... alltså den är ju lite... lite så här, vad säger man? Säger man övernaturligt? Det gör man. I slutet där. Och det fick mig ändå att tänka på det här med... någonstans så har jag fått för mig att det finns väldigt mycket såna här liksom, lite spökaktiga sägen och historier som går runt framförallt bland... liksom, båtfolk. Framförallt
många
kanske förr i tiden.
Skepliga.
Exakt. Många skeppare eller seglare och sådär som jobbar på sjön är lite vidskepliga. Har jag fått för mig. Och jag tänkte då kolla egentligen, känner du till några andra sådana här sägen? Jag vet bara typ svartskägg har man hört talas om.
Ja, nej, men det är väl... Det har väl sjungs ju mycket till sjöss också. Jag seglar lite skuta. Mm. Och då har man ju hört, alltså, det berättas lite spökhistorier och... Ja, men då sjungs sånger och berättelser liksom. Det är blandat både lyckligt och olyckligt. Brigham Bluebird av Hull som förliste där de surrade svensken till Rors.
Den har jag aldrig hört talas om.
Jo, du har nog hört den. Jag ska skicka den till dig, Carl. Det är en väldigt fin sång.
Vad hette det, sorry?
Brigham Bluebird av Hull.
Okej.
Okay. Men sen är det, vad heter det? Ja, men mest sånger och berättelser. Och de tänker jag tyvärr inte sjunga upp för er nu. Men,
kan du inte göra det på mässan?
Ja, men jag kanske kan köra en sångstund då. På kvällen.
Du får ju några dagar att öva på.
Ja, jag ska sjunga igång stämbanden.
Ja, men det är lite spännande med såna här sägen och vad som finns där ute. Och om ni som lyssnar har koll på det här, om ni har något tips på en spännande historia om såna här lite övernaturliga saker kanske, eller något sägen, så hör gärna av er. Eller om ni har någon annan historia, det kan vara hur, ja, om vad som helst egentligen. Vi har några fler på lager som kommer komma här under nästa vecka och sådär. Men det, då får vi vänta, eller nästa avsnitt ska jag säga. Det får vänta tills då, eller hur?
Ja.
Som jag nämnde förut, Oskar, så träffade jag en kompis som heter Andrej på pendeln idag. Och det här var ju bara några timmar sedan nu. Och han nämnde, jag har inte hunnit kolla upp det här än, men jag tänker att du har koll på det här. Han nämnde, det har varit mycket nu senaste dagarna som jag har sagt. Det är det här med Von the Globe som jag inte riktigt haft koll på. Och han pratade om en kille, jag tror det var han Conrad, bla bla bla, vad han nu heter.
Coleman.
Ja, exakt. Han hade varit med, eller han gick ju mål nu.
Ja, precis. Det tog ju honom 110 dygn då, att segla från Frankrike ner och så söder om, runda Goda Hoppsudden, söder om Australien och sen runda Kap Horn. Och sen upp tillbaka till Frankrike då, och gå i mål där.
Alltså runt jorden?
Ja, precis. Runt jorden. Och över Atlanten fram och tillbaks. Och alltså vann, gick i mål för typ en månad sen då. Ja. Så det är rätt fett att det ser utspritt i tävlingen. Men och det gör ju också att det kanske är lite svårt att hålla koll på. Det är fortfarande folk ute och rejsar. Den här satsningen gjorde vi ganska unik, eftersom det hade inte med sig några fossila bränslen ombord. Han hade endast solceller och sen en elmotor då, för att driva båten. Och den kunde han använda som generator. Och sen en stor batteribank.
Det är fan sjukt då.
Ja, det är svinballt. Och det här behövs ju att folk tar steg framåt. Men det började tidigt strula för honom. Han fick problem med hydrauliken ombord. Den används både till autopiloten då, som är, ja, det är ju nästan det viktigaste man har ombord när man seglar själv jorden runt. För det går inte att handstyra hela tiden, utan man behöver något som hjälper en att styra. Och sen även svängkölen. Så de lutar kölen upp mot vinden för att göra så båten lutar mindre. För det var så himla mycket segel. Så han fick problem med det där hydraulsystemet. Men det gick ändå bra. Det ställde inte till något jätteproblem. Men senare, ungefär en månad in i racet, då slås en av solcellerna ut. Och då lägger autopiloten av.
What?
Ja. Då är det stökigt däremot. För det som händer då, det är att båten, man i stort sett, alltså man broachar heter det. Så att båten går upp mot vinden och lägger sig på sidan. Och den välter liksom. Och det blir kaos ombord. Du kan ha segel som slås sönder. Om du själv ligger och sover, du kan fara och göra illa dig ganska mycket. Men han verkar som att han klarar sig. Han fick väl ont och varit rädd liksom, men ja, man har ett par timmar utav jobb då för att ta reda på båten.
Alltså, det är ändå så där vanliga människor kanske tänker i en sån situation bara, shit, nu dör jag.
Ja,
du bara, ja, men man har några timmars jobb.
Ja, men det är väl också, alltså, jag hade ju varit svinrädd verkligen. Jag kan säga, jag hade aldrig seglat jorden runt själv i en sån här kappseglingsbåt liksom. Men han har också haft lite mindre brand ombord. Och även då så var det så båten gippade okontrollerat. Och han sitter nere i båten och det är smält plast då som han får på händerna. Från plast som har smält i den här branden. Han har höll på att tappa förstaget.
Men alltså, det här är ju helt sjukt. Och jag måste bara flika in, den här frågan äter mig nu. Fick han ordning på autopiloten? Annars måste han ju vara vaken.
Ja, han är, alltså den kan reparera. De har mycket reservdelar med ombord liksom. Så den går sönder liksom.
Så han fick igång autopiloten och sen började brinna. Vad var det mer, sa du?
Ja, men och då gippade båten rätt okontrollerat. Så att han liksom slängde som kull. Det var i samband med den här branden då. Och då fick han en massa smält plast på händerna. Och det är ju nog rätt stökigt att ha dåliga händer. Wait, Carl, sitt ner. Han har långt kvar till mål. Han är väl på att tappa förstaget. Att den sprinten liksom som håller i den gick av i hård vind. Men det lyckades han också laga. Sen 300 distans, eller 300 sjömil från mål, då tappar han masten. och de mesta av sina segel. Så att han lyckas, han får skära, liksom såga av själva masten, för den riskerar att slå hål i skrovet när den ligger och hänger bredvid. Och så skär han av storseglet också. Så den här kvar, det är typ delar av storseglet och en stormfock. Men det han gör är att han bygger, och bommen har han kvar, men som är också skadad. Men han bygger en nödring utav bommen och det här storseglet och focken. Så han seglar sista biten då med den här nödringen.
Men alltså han satte upp bommen som en mast?
Ja, precis, han ställde den. Det är ju sån här mast som går liksom genom, som står nere på kölen. Mm. Genomgående mast. Så han kunde använda det där hålet då. För att sätta ner bommen i.
Alltså det är briljant.
Ja, och gör det här själv ute på till havs liksom.
Och på havet så är det extremt sällan still.
Ja, det är aldrig still. Men vi kommer lägga upp några bilder. Det är en riktigt snygg rigg han byggde faktiskt. Men då, sen när han gick i mål då, så är han superhyllad. Liksom, att det har varit ett jättespännande att följa honom.
Att vara med om allt det där själv på en båt mitt ute ingenstans och ändå ta sig mål, alltså en vanlig människa hade väl brutit för länge sedan, eller?
Ja, verkligen, han sa det lättade vart att bara lägga sig med svansen mellan benen och krypa undan. Men och grejen är också att för då när han tappar jättemycket fart, han börjar göra kanske 5-6 knop istället för 15-17 knop med den här nödryggen då, och han har inte hur mycket mat som helst heller med sig. Så han får ju beransonera på maten. Så han äter ju väldigt lite nu sista dygnen också. Men han var ju fruktansvärt beslutsam på att gå i mål.
Har de ingen sån här nödmat med sig?
Jo, men säg att du kanske räknar att du ska tävla i... Ja, men jag tror jag kommer ta 90 dagar. Mm. Då har jag med mig mat för 100 dagar eller för 105 dagar. Mm. Men när du passerar den tiden, vad gör du då?
Ja, oh, shit alltså.
Så att på slutet så börjar man liksom rationera med maten och äta mindre för att ha mat i fler dagar.
Men de får inte ta hjälp av andra för att få mat, eller?
Nej, ingen utomstående hjälp. Men okay. Sen då under presskonferensen efter han gått i mål, då kom det fram mer. Och det visade sig att han även har spolats över bord en gång under racet. Det visste inte ens ingen om. Eller kanske short-teamet, hans lag liksom. Men inte media eller hans familj.
Men då satt han ju fast med Lina, antar jag då, självklart.
Ja, precis. Han var uppe och fixade till storseglet. Och så gick en revlina av då, eller knut gick upp eller på något sätt då. Så att han kastades i vattnet av bommen. Och han satt fast spänd i bommen. Så han var hängandes en liten bit utanför båten liksom. Och släpades. Han gjorde fortfarande ganska bra fart. Och han nådde inte till båten då. Så han hängde bara där i linan. Men så till slut så kom det en våg då som gjorde att han liksom hamnade så pass nära båten så han fick tag i den. Så han får tag i något beslag eller ett fäste på båten och blir hängandes i det. Men då är liksom hans säkerhetslina spänd så han kan inte ta sig ombord medan han har på sig säkerhetslinan och fortfarande ligger i vattnet. Så det han gör är att med ena handen så får han hålla i sig. Och den andra handen får han ta av sig säkerhetsselen.
Alltså tappar han där så dör han.
Ja, precis. Då är det kört. Och han lyckas med det här och tar sig tillbaka ombord. Vilket är helt sjukt. Alltså det han har gjort och varit med om, det är mer än vad liksom 3 generationer är med om till havs. Nej, men alltså det är så satans läckert.
Nej, alltså,
han är också första nyzeeländare som har fullföljt racet. Och den första någonsin som har gjort det helt utan fossila bränslen. Alltså. Han är kungen i djungeln.
Ja, verkligen. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Helt fantastiskt.
Ja, vi ska ju på båtmässan, Carl.
Ja, det ska vi. Och jag har faktiskt gjort en liten lista här, Oskar. På... Det är några grejer som händer under mässan som jag ser fram emot. Och jag har tagit fram några grejer som jag definitivt inte tänker missa. För det är ju så här, under mässan så är det ju lite föreläsningar som kommer ske. Och det finns ett schema på hemsidan altforsion.se där man kan gå in och kolla programmet då för vad som komma skall under mässan. Men jag har tagit fram 6 stycken saker jag tänker göra i alla fall.
Highlights liksom.
Ja, eller de två första... de två första kanske är lite inte sådär super kanske. Men de är väldigt intressanta. Det första jag i alla fall tänker titta på, det är att de har någonting de kallar för Optimist Challenge 2017. Vet du vad det här är för något?
Nej, berätta.
Det är så att på 60- och 70-talet så byggdes det alltså typ tusentals optimistjollar i trä i källare runt om i hela Sverige. Uh-huh. Liksom. Det byggdes väldigt mycket optimistjollar. Och sen då i samband med båtmässan här nu så är lite nybyggaranda, säger de här, tillbaka. Då är det massa båtklubbar som ska bygga sin egen klubbjolle i plywood, marin plywood. Så ja, det är så jävla fett. Så då blir det så här, sen står det att utmaningen manifesteras med en avslutande regatta där bland annat den bäst designade båten utses. Så de ska alltså bygga i plywood egna optimistjollar här.
Ja, schysst.
Ja, eller hur? Och det här kommer vara på mässan den 10-12 mars. Så det är ju sista helgen då. Mellan klockan 10 på förmiddagen och klockan 18 på kvällen. Så det tänker jag titta på. Jag tror det blir jättekul att se.
Det var jättekul för kanske 3 år sedan. Då var det hamnen.se som är Claes Olivenkrona i spetsen som körde något, en drive att de skulle bränna optimisten att det var en jävla skitbåt.
Ja.
För att kidsen borde få segla ballar och grejer.
Mm.
Och då har det varit ju jäkligt stor uppståndelse. Men det verkar svanat nu. Optimisten är... Alltså det är den största klassen att segla som nybörjarklassen.
Ja, men det är, jag tycker det är perfekt, eller?
Ja, verkligen.
Och sen då, för barn, tänkte jag då. Det här tänkte jag att kanske framförallt till dig då, Oskar. Eller kanske jag som är... Det är nog jag som är barnet av oss två i och för sig. Ja. Jag kommer aldrig växa upp, Oskar. Så är det faktiskt.
Nej, skit i det.
Ibland önskar jag att jag lekte med Lego och bilar fortfarande. Jag längtar nästan att man ska komma få barn så man får liksom man kan skylla på att man
sen lånet kommer att betalas av först. Det är lugnt.
I alla fall, för barn då framförallt så är det så här att det finns en teaterföreställning som heter Kapten Svartskägg i samband då lite grann med de här lite gamla sägen och sådär. Så är det Kapten Svartskägg och den magiska skattjakten. Så det är en teaterföreställning som man kan gå på. Och,
kan inte börja med.
Nej, men eller hur? Jag rekommenderar det varmt. Spännande. Så det är ni som har barn där ute. Ta er och locka lite bara med det där, helt enkelt. Sen, för oss lite mer vuxna, så är det är lite fler grejer. Först och främst så är det en tjej som var med förra året också, tror jag. Laura Decker. Det vet du vem det är, Oskar?
Ja, hon seglade jorden runt.
Exakt.
Hon var inte så gammal när hon gjorde det.
Världens yngsta. Hon var väl typ 16 då, eller?
Något sånt. Det var riktigt mycket snack om det där. I och med att hon inte var mogen. Och att det ansågs... Alltså det var typ snack om att hon skulle stoppa de myndigheterna.
Det var så pass?
Ja, det var... Oj. Eller det var folk som föreslog det. Som
Det var folk som var avis, tror jag.
Ja.
Nej, men hon kommer i alla fall, Laura Decker. Och henne ville jag lyssna på. Men jag tror det är inspirerande och... Ja, men just det här, att våga ta steget liksom.
För hon seglade själv runt jorden.
Ja, balt. Och sen så är det nästan min favorit där jag ser fram emot mest. Alltså, det här är lite intressant. Det är en kille som heter Erik Nyström som han ska prata om Norrlandskusten. Ja, han har seglat Stockholm till Norrbotten typ 30 gånger och han ska visa massa bilder och berätta typ om saker och platser och vad som finns efter den här kusten då. Höga kusten och allt det här. Så det är jag som aldrig har seglat där. Ser verkligen fram emot att se vad finns där. Jag har inte en aning. Liksom. Jag vet bara att det är någon ö utanför Höga kusten. Det fick jag veta när vi pratade med Peter Forsberg. Det är typ det jag minns. Annars har jag inte koll. Så det ser jag fram emot. Nej. Och sen så är det en till kvinna, lite äldre säger jag. Äldre jämförelse med oss i alla fall. Och vi är ju strax under 30, du och jag.
Strax över 20.
Fan, jag är närmare 30. Jag är 27 här nu. Herregud, jag går fort. Ja. Det är i alla fall en konstnär som heter Elizabeth, eller Elizabeth Tyler, om man säger det på svengelska här nu då. Och hon seglade mycket med sin man, vad jag förstår det som. Och han gick bort. Hon fick liksom, hon var med då. Han dog i alla fall. Och så är det lite sorgligt. Och hon tappade liksom lite, ja, livssuget, om man ska säga. Suget på livet och inspiration och så där, efter att han gick bort. Men sen så beslöt hon sig för att fortsätta segla. Bland annat i Medelhavet då. Men seglar nu ensam och fick då liksom på äldre dag lära sig mycket. Både om så här, alltså som i segelvärlden är ju väldigt mansdominerad. Det är alltid männen som gör saker.
Gubbar.
Ja, men det är det. Och liksom sådana här saker som menar, att angöra bojar eller navigera eller vad det än är. Så görs det ofta av mannen liksom. Men nu fick hon lära sig det och nu läser jag här då. Hon talar även med självironi och humor om hur seglandet och målandet ombord har varit. Lite grann. Och det har varit en form av sorgterapi och sådär. Hur det har varit. Så att det ser jag fram emot. Lite sådär. Ja, jag tror det pratar lite livskvalitet och sådana saker. Så att, väldigt, det ser jag fram emot också. Och en sista grej så är det hur man, eller det är någon kille här, inte supertaggande, men kanske en del. Framförallt för er där ute som är sugna på att göra det här, och det är att hyra segelbåt utomlands. Vad ska man tänka på? Lite sådana här saker. Vad behöver man kunna innan? Hur fungerar det? Och lite sådana här saker.
Vi la ju upp en bild ganska nyligen på det där, Carl, med min vän Kai som var och seglade i British Virgin Islands.
Ja, just Kariden, det.
Och hyrde segelbåt. Mm. Så att det är fett.
Ja, jag tror det med. Det tror jag kan vara kul att lyssna på ändå. Så vi har Optimist Challenge, vi ska se. Vi har Kapten Svartskägg, yngst att segla jorden runt, Laura Decker. Norrlandskusten, hon den här lite äldre kvinnan som blev ensam seglare på äldre dagar. Och sen att hur man, eller ja, vad man ska tänka på när man hyr segelbåt utomlands. Det är de saker vi har. Så gå in om ni vill se mer saker. Det finns massor. Gå in på altforsjön.se. Eller sök på allt för sjön. Googla helt enkelt. Så hittar ni. Där kan man hitta massor med saker. Kul att göra. Då kan ni som vinner, för det är ju faktiskt så här. Ska vi gå över dit direkt, Oskar?
Ja, det är väl lika bra.
Vi har ju haft en tävling där man kan vinna biljetter till den här mässan. Allt för sjön alltså i Stockholm. Och det är ju några stycken som har vunnit. Och ni som har vunnit nu framförallt då kanske, kan ju gå in och titta. För ni får en endagsbiljett och ni får välja vilken dag ni vill gå. Och då kan man ju kika lite på vad som händer på schemat då på hemsidan. Innan man väljer vilken dag man ska gå. Man kan smaka lite grann och se vad som finns. Mm. Och vi sa att vi drar 15 vinnare idag, Oskar.
Ja, precis.
Och idag är det ju så att det är ju måndag för oss. När vi spelar in den här. Och vi släpper det här avsnittet på torsdag, är det förhoppningsvis idag när du lyssnar på den här, eller fredag redan kanske. Och då kan det vara så att det är några vinnare till, och då kommer man få veta det via Instagram eller Facebook, där man nu delar. Eller om man vill mejla oss, det väljer man själv. Men det är ju så här, vill man fortsätta vara med i tävlingen, vad ska man göra då, Oskar?
Då ska man lägga upp en bild där man taggar oss och kör hashtaggen jourlivetpodd. Och så skriver man varför man, eller vad är man mest längtar till i sommar, eller ja, med sjölivet. Vad man ser fram emot.
Exakt. Ja, men som sagt, tagga oss och lägg den här hashtaggen och gör allt egentligen för att vi ska se att du har lagt upp. Vi är inte super petiga med saker och ting. Men så länge vi hittar dig och ser att du har lagt upp, så är vi räcker det.
Då är du med och tävlar.
Då är du med och tävlar, exakt. Och ska vi dra, jag har listat 15 stycken vinnare här, Oskar.
Ja.
Men då är det så här att jag inte har fullständiga namn på alla. Utan några, i alla fall en här ser jag, eller två, är egentligen Instagram-namn. Alltså nicknames, eller vad ska man säga, användarnamn. Och inte hela namn. Men jag kommer rabbla 15 stycken, och vi kommer även mejla eller höra av oss till er via de här sociala medierna där ni nu har delat. Om det är Instagram eller Facebook, så ni kommer få er en biljett. Vinnare nummer ett. Eller kan inte du rabbla så lite snyggt, Oskar, nu? Vinnare ett, och så säger jag det blir Oskar. Kör, go.
Vinnare nummer ett,
Benny B.
Vinnare nummer två,
Jonas Karlsson.
Vinnare nummer tre,
Karl Danevad.
Nummer fyra,
Kerstin Friman.
Nummer fem,
Agnes Linde. Det var väl ändå Agnes som skickade in en historia, var det inte det?
Jag
läste den. Aha, fan,
nummer
att hon vann.
Sex,
Annette Lundqvist.
Nummer 7.
Det här är intressant. Det här är alltså ingen person, utan det här är en förening, verkar som. Sankt Erik 1915. Det är alltså en förening för världens största sjöångmaskin.
Ja, den gamla isbrytaren som ligger utanför Vasamuseet.
Ja, och jag vet inte vem där som delade den här bilden egentligen. Men de har vunnit en biljett.
Ja, det är bra. Mm. Nummer 8.
Carl Dössling.
Nummer 9.
Oskar Björklund.
Nummer 10.
Lasse Nilsen.
Nummer 11.
Per Arne Fält.
Nummer 12.
Fredrik Gran.
Nummer 13.
Fredrik Boman.
Nummer 14.
Johan Grepe.
Trumvilver. 15:e vinnaren är...
Daniel Bergström!
Hey.
Alltså, det kändes som vi var på bingo, Oskar.
Ja, men jag kände som att sådär är att jobba på Melodifestivalen.
Etta nolla.
Ja, nej, jag kände mer så här att... Alltså att såhär, Melodifestivalen...
Ja, du tänkte så, poäng. Ja, det var kul. Men det här var alltså 15 stycken vinnare till biljetter till båtmässan Allt för sjön. Och det är ju så här att vi har ju fortfarande några biljetter kvar. Så vill man vara med och vinna... Det har du redan berättat, Oskar. Men då lägger man oss upp bilden, man taggar oss och ser till så att vi ser det. Och gör en hashtag Sjölivetpodd. Så ska vi se till att få med er i tävlingen helt enkelt. Och det är så att vi kommer skicka ut en pdf med en kod. Den använder ni bara när ni kommer till båtmässan helt enkelt för att komma in. Och det är en dagsbiljett, ni får använda den när ni vill.
Ja, Carlo, även detta avsnitt har vi med oss vår sponsor Moringo.
Jag älskar Moringo.
Ja, de har verkligen växt på mig.
Det är jag gör det. Och vet du, de har faktiskt en ny grej också. En tillsak, en nyhet. Eller vad du ska kalla det. Det är så här att det är en liten ny grej för i år. Och det här tycker jag är grymt. Och det är så här att för var tionde natt som en båtägare flaggar grönt, alltså att man hyr ut sin båt helt enkelt, eller sin plats menar jag, så får man en fri natt i en Moringo-hamn som man inte besökt förut då. Så det ger ju då lite så här motivation för båtägaren liksom, skapa lite nya rutter och ser man nya kunder.
Det räntar på lite och hyra ut sin plats helt enkelt.
Ja, men eller hur? Så för var tionde natt man flaggar sin båt eller sin plats som grön, så får man alltså en fri natt i en annan Moringo-hamn. Är inte det fett?
Det är faktiskt riktigt bra.
Ja, men det blir lite så här morot att, men jag ska ändå inte vara där i natt. Då kan jag lika gärna flagga grönt. För då, ja, om jag gör det tillräckligt många gånger då får jag ju en fri natt sen. Så för er som kanske är nya i podden, ni lyssnare där ute, och inte har koll på vad Moringo är. Oskar, kan inte du dra en kort version här nu?
De låter dig och din båtklubb hyra ut din båtplats när du inte använder den via en app. Så det du gör är att du fyller i hur stor båt du har. Du fyller i både hur stor båt du har och hur stor båtplats du har. Och sen så söker du efter nya båtplatser eller så väntar du på att någon kommer och hyr din båtplats medan du inte använder den. Och det här gör ju att båtklubben får lite extra pengar. Eller om det är din egen privata brygga som du har möjlighet att hyra ut en båtplats på, då får du pengarna själv.
Och det är ju så här att det är ju hamnen måste vara med på det här. Så att man inte gör något helt själv. Så gå eller skicka ett mejl eller vad fasen som helst. Och prata med din hamn, din hemmahamn helt enkelt. Så till största sannolikhet så kommer de vara väldigt positiva till det här. För att det enda det gör är att man får in mer pengar till klubben. Man kan rusta upp saker liksom, som bommar och allt vad man nu behöver. Så tack Moringo.
Tack.
Vi är ju faktiskt sponsrade av Marinkraft också, Oskar.
Marint bemanningsföretag som ser till att ha det bästa folket på rätta platsen i rätt tid. De är riktigt duktiga på att hitta bra folk som hjälper då antingen företag att kunna genomföra stora projekt eller dig som marint proffs och hitta schysst arbetsplats. Och de kommer vara på båtmässan, så hitta och snacka med dem där. Ja, Carl. 17:e avsnittet.
Alltså, det är nästan lite sorgligt att säga ja. Vi måste ju försöka arbeta med att hålla de här avsnitten hyfsat kort i alla fall. Vi skulle kunna sitta här i timmar och snacka, och du känns
ja, det är
även fast klockan nu är 10:10 en måndag kväll så.
Men fan vad kul ska jag bli med i en båtmässa nu, Carl. Jag är riktigt laddad.
Jag är superladdad också. Det ska bli jätteskönt. Och som sagt, alltså, eller som jag inte har sagt, men som jag ska säga nu, det är att ska bli skönt att träffa dig också. Det var ju, vi hann ju aldrig ses förra helgen här nu när jag var uppe. Det blev, inte av. Så att, nu ska det bli skönt. Nu får vi hänga ihop i, vad är det, 10-11 dagar eller vad det nu är. 10 dagar. Ja, ish. Variant plus 12 dagar är det till och med.
Länge.
Skitsamma. Nej, 10 dagar. 9 dagar. Skitsamma. Nu är det kanske det måndag kväll. Lite trött. Oskar, tack så mycket.
Vi syns, Carl. Hej då!
Tja, hej då!